Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Har dere noen gang tenkt på søstrene til Askepott? Altså, de stygge stesøstrene som kapper av seg halve føttene for å få plass i skoen som Askepott løp fra på slottet, da de hadde danset med prinsen. Har dere tenkt på de?
Nei.
Nei?
Ja, jeg har tykt litt synd om dem.
Ja, det tenkte jeg jo også at du sikkert hadde tenkt litt på de. For jeg innrømmer at jeg har ikke skjenket de en tanke. Ikke til i går, da jeg så Emilie Blickfeldts debutfilm, Den stygge stesøsteren, og jeg har hatt mareritt i natt, og jeg skjems litt.
Det er noe vi kvinner bare må gjøre, uansett hvor ekkelt vi synes det er.
Hvem er Emilie Blickfeldt?
Nej, det är en som har haft en debutfilm, en norsk filmskaper som kom med sin allra första film som är vist i både Berlin och Sundance för övrigt.
Men varför skäms du för?
Nej, det är nog med de historierna som man har hört en miljon gånger. Och så har en ett helt tydligt bilde. Och så är det någon som vrir bitte litt på perspektivet. Mm. Så plutselig så ser jeg noe helt annet. Og det er det jo på en eller annen måte også noe forførende farlig i. For plutselig der så er det kun stesøstrene ser. Og jeg har glemt Askepott. Totalt. men hun finnes jo der fremdeles.
Ja, det er klart. Men er det ikke ganske viktig at noen gang våge utsette seg for det helt motsatte perspektivet?
Nettopp.
Det kan vara väldigt utfordrande för en.
Ja. Men hvis en då plötsligt kun ser det nya perspektivet.
Ja.
Och här var det alltså det är en grotesk film, det är en splatter komedi vill jag säga. Si.
Jaha,
grusom. För det allt blir malt sån ut stesøstrene. Alltså den ene stesøstren då som offrar allt. Kappa av seg alle tær for å passe inn. Altså, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hva hun ellers gjør for å bli denne prinsens utkåret. Skal Putin-apologeter ha plass i samfunnsdebatten? Eller bør noen synspunkt akkurat nå holdes ute når alt rundt tilspisser seg. Det spørsmålet aktualisert av opprop og motopprop i Norge etter at en gruppe akademikere beskyldte en NGO for å forfølge statsviteren Glenn Diesen. NGO jo en samlebetegnelse for en ikke-statlig frivillig organisasjon som får støtte statlig eller ikke-statlig. Diesen professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Han kom dit etter å ha vært ansatt ved Økonomihøyskolen i Moskva. Hva så stridstema? Diesen mener blant annet at det var NATO som provoserte fram krigen i Ukraina. Han har skrevet rundt 100 kronikker og hatt en rekke opptredener på statseide Russia Today, som forbudt i store deler av Europa, men ikke i Norge. I fjor gjestet han podcasten til filosofen Alexander Dugin, en mann som blir sett på som Putins hjerne. Men nå mener også en gruppe akademikere at han blir forfulgt av Helsingforskomiteen, som blant annet skal ha tatt kontakt med hans arbeidsplass og henvendt seg flere ganger og sagt, hva dette? Den norske Helsingforskomiteen har i flere tiår arbeidet systematisk for å forsvare ytringsfriheten til enkeltstående dissidenter og organisasjoner i land med autoritært styresett, for eksempel. Diesen kaller de på sin side for brunskjorter og propagandakomitee. Det har han gjort blant annet hos podcasteren Wolfgang V. Dette går jo rett til kjernen i dagens debatt klima, men hva tenker dere? Hassan?
Jeg havde faktisk set ham, Glenn Deason, i nogle klip på YouTube og sådan. Jeg tror, for nogle uger siden, så spurgte jeg dig, Hilde, hvem er ham der, ikke? Og så skrev du tilbage, jamen han er Putin-apologet, ikke? Og så stoppede jeg naturligvis med at se hans ting, ikke? Fordi det gør man jo. Og det er egentlig det, jeg tænker, at det er, hvad hedder det, at vi deler os op nu, ikke? Mellem dem, der synes det ene, og dem, der mener det andet. Og det er utilgiveligt at stå på den forkerte side af hegnet. Altså, vi skal ligesom tilslutte os de kollektivt vedtagende holdninger til bestemte områder i den her verden, som er så tilspidset lige nu. Og det er jo, ja, hvad fanden skal man sige? Jeg er jo ikke kvalificeret til at vurdere hans eller andre videnskabsmænds eller videnskabsfolks forskning. Altså, så jeg kan ikke personligt finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Altså, det er jeg ikke. Jeg har ikke evnerne til det. Så jeg læner mig jo ind i de fællesskaber, som har vedtaget, hvad der er fakta og hvad der er fake news, ikke? Og så tager jeg det for gode varer, fordi jeg vil heller ikke udskammes. Altså, jeg vil også bevare skindet på næsen og mit gode job, ikke?
Også.
Så det finns ju någonting som heter akademisk frihet, och den innebär att vi har forskare i den fria världen som kommer till slutsatser som alla inte drar, och ibland kan det ha varit enormt stora framsteg för forskningen, och ibland så har det bara varit plågsamt, pinsamt. Men det ingår liksom i själva forskningen i sig själv i den fria världen. Mm. I Sovjetunionen så fanns det bara forskare som tyckte precis likadant. Precis likadant. Och det så vill vi inte ha. Jag tycker att det är obehagligt när jag hör att Helsingforskommittén har kontaktat hans arbetsgivare och frågat om han verkligen ska få vara där. Det är sånt som sker i samhällen som i alla fall inte jag gillar, däribland det ryska. Men jag tänker också att jag som bor i Sverige kan ju inte se Russia Today, eftersom Sverige har förbjudit dem. Och det gör att jag kan inte ta ställning till, jag kanske skulle kunna gå in på YouTube, tänkte jag inte på. Jag kan inte ta ställning till vad han säger där. Det här är ett starkt brott mot pressfriheten, skulle jag säga, att förbjuda vissa mediehus att sända. Det man underkänner är medborgarnas möjligheter att värdera själv. Jag tror att det här är en forskare som står väldigt långt ifrån mig. Men jag vill ändå ha en möjlighet att kunna höra de som inte tycker som jag. Jag tycker att det är viktigt för att jag själv ska kunna skärpa mina argument och säga emot. Därför att vi blir slappa i tanken annars. Vi blir fårskallar om vi bara ska omge oss och lyssna på dem som tycker precis som vi själva gör.
Helt säkert, ja. Man ska måske lige indskyde, att den norske Helsingforskommitté faktiskt benekter att de har försökt att cancellera ham.
Jaha, men då stämmer alltså inte att de har kontaktat hans arbetsgivare, eller?
Alltså, Helsingforskommittén hävdar att de skrev brev till universitetet där han jobbar att de hade utfordrat han direkt med flera anledningar. Det man kan se är att enkeltpersoner i Helsingforskommittén har varit väldigt tydliga ute, för exempel på X och andra städer, men de benekte ju att de har förföljt på något vis. Men jag kan också säga att någon av de synspunkter han står för exempel är att det var brittiska myndigheter som stod bak drapsförsöket på Skripal och dottern, som Russland har fått skylden för, att Russland inte var med på att skjuta ner passagerarflyget MH17 i sin tid, som tog livet av nästan 300 passagerare. Där är flera sådana ting som, alltså, där han tydligt ställer sig på russisk sida och han kritiserar inte Putin. Men alltså, han säger i samtal med Wolfgang W, som ju är mer av ett mikrofonstativ än en podcast, för exempel att dåvarande generalsekreterare i NATO Jens Stoltenberg drog till USA för att sälja krigen. Hör här.
Selv Stoltenberg gikk jo til USA for å selge krigen etter at de begynte å bli mer og mer upopulær. Og han sa det samme, dette bruker veldig lite penger. Vi har mulighet til å svekke russerne nå som en motstander.
Men det er jo et standpunkt, altså.
Det, ja, det var nettopp det jeg skulle si.
Jo, jo, Stoltenberg har jo ikke stået i USA og sagt, jeg vil sælge krigen. Men det er jo stadig et standpunkt at sige, at Stoltenberg tog til USA for at sælge krigen. Altså et standpunkt, man jo godt kan indtage. Altså, det kan man jo godt.
Men det er, akkurat forgiftningen av Skripal er jo noe annet. Det er noe annet enn en et standpunkt, det er en, ja, en påstand. Men jeg har for min del forsøkt å høre hva Diesen sier og hva han står for. Jeg har blant annet hørt gjennom samtalen han hadde med Alexander Dugin. Og der hørte jeg en mann som stort sett satt og nikket til Dugins synspunkt. Og for mitt perspektiv totalt enerverende å høre på, kanskje også farlig, men ville jeg stoppe han fra å snakke på ingen måte. Mm.
Nei.
Men bør han møtes faglig? Ja, definitivt, og det blir han også. For det gikk jeg også etter. Mikael Søslov, som er historiker og lektor ved Institutt for tverrkulturelle studier ved Københavns Universitet, selv oppvokst i Russland, han kaller i en bok han ga ut om putinisme i fjor, Diesen for en partisaner i sitt Russlandsyn. Samtidig så sier Mikael Søslov også, han ser på Diesen som en kollega. En bok Diesen ga ut før krigen ble anmeldt i Nordisk Østforum av en svensk historiker som skriver at Diesens bok blir svårlest ettersom det er oklart om den utgjør en samhällsanalyse eller er et partsinnlegg i debatten om Russlands framtid. I en annen bok om den vestlige sivilisasjons forfall og Russlands fremvekst, som har vært noe av hans Diesens på mange måter, og det er det han har jobbet med i flere år, den kom i 2018, er det en amerikansk historieprofessor som også slakte i en fagfellevurdering. Der i denne boken så sier Diesen at Europa nå må velge mellom Russland eller islam, eller et USA som er allerede forfalt til dette før Trump, og han er jo trumpist. Altså det kan en finne ut av hvis en dykker ned, og det er faglig motstand. Som det går an også å lese.
Ja, det kan du sige, men der er jo også nogle elementer, nogle lag i det her, som vi ikke beskæftiger os med lige nu. Jo, vi gør det, men uden at formulere det vi gør, ikke? Altså, Hilde, du har lige nu lavet den længste introduktion af et emne nogensinde, tror jeg, før der ligesom blev åbnet op for, at vi kunne diskutere det her. Og det er fint, jeg tænker, der må være en årsag til det, altså at du også har noget på spil i forhold til Glenn Diesen og den norske offentlighed. Og de elementer af den her samtale, som vi ikke har, synes jeg er enormt interessante, fordi vi jo alle sammen i den her tid, som er så elektrisk, ikke? Vi er jo alle sammen bange for at træde forkert, ikke? At træde udenfor, fordi feltet for fællesholdningen bliver mindre og mindre.
Ja, men det handler jo mer om å gjøre det skikkelig. Ja. Og jeg tenker jo at jo mer tilspisset en situasjon er, jo mer grundig arbeid må jeg gjøre.
Exakt så. Jeg håller helt med. Og når vi pratar om en forskare på det her viset, om jeg skal tro historikerkollegor då, som jeg tror då, at han er også brister i sitt hantverk som forskare då. Det är faktiskt väldigt många forskare som gör det. Men när vi pratar om det på det här akuta sättet så är det som att kriget faktiskt redan är här. Det är inte det. Kriget är inte här och vi kan inte bete oss som att kriget är här och att det därför ska finnas skäl att gå in med repressiva åtgärder. Vi måste agera som att vi fortfarande är demokratier och att yttrandefriheten som är en del av demokratin som är bara inte går att kompromissa med, tänker jag. Och i den ingår den akademiska friheten och netto. I den ingår också att forskare är mer eller mindre skickliga i sina värv.
Ja, men og det har I sikkert ret i. Det ved du i hvert fald, Åsa, som forsker, mere om, end jeg gør. Ikke? Men jeg må alligevel insistere på, at jeg kender en del til mennesket. Ikke? Og forskere er også mennesker. Og når jeg læser for eksempel, at man som forsker er underlagt noget, der hedder akademisk ytringsansvar, ikke? Og man skal leve op til nogle videnskabelige kvalitetsnormer, nogle saglighedsnormer, og de her fagfælle vurderinger, vi taler om hele tiden, hvor der så fremsættes alternative hypoteser og så videre, ikke? Så tænker jeg, shit mand, hvis det var inden for kunstverdenen, ikke? Så ville alle de her begreber blive betragtet som fascistoide, ikke? Fordi det ville netop være, hvad hedder det, det som ville garantere, at den skæve forskning, altså at de vanvittige tanker, ikke? Altså det, der er i opposition, aldrig rigtig får plads. Og det er jo den frygt, jeg oplever ved den her tilspidsede situation, hvor vi jo ikke kun regulerer ved hjælp af lovgivning, men ved hjælp af udskamning. Ikke? Og det, vi ved jo, hvor effektiv udskamning er, og som jeg startede med at sige, så er forskere også bare mennesker. Mm. Og det element, synes jeg, at vi ikke må overse, det er så centralt i den her debat. Ikke?
Jeg mener jo også, at netop i en sådan situation, så kræver det mere af os alle.
Exakt.
Og du siger her, altså, at jeg bruger mye tid på en indledning, så er det jo nettopp fordi jeg tager det seriøst. Og så siger jeg samtidig, vil jeg ha stoppet Glenn Deasons mulighed til at snakke på ingen måde. Synes jeg det er bra at jeg kan læse Russia Today i Norge? Selvfølgelig synes jeg det. Men det skal også møtes. Og derfor så er det vigtigt for mig også at ikke bare tage for god fisk, at den ene siger, at han er en elendig forsker, og den andre siger, at han er en god forsker, men faktisk ettergå og lytte selv. Og det at høre for eksempel han i en lang samtale med Dugin, som snakker om vestens forfall, der møter det ideologisk, hvor jeg selv står som menneske, fordi han snakker om at den russiske konservatismen er det som på en eller anden måte skal gi Europa en ny chance. Og da tænker jeg, hell no. Altså, jeg vil, den verden der vil ikke jeg ha. Og da kan han være forsker eller hva han vil, men der sitter han som en disippel ved beina til Dugin og hører på uten å stille et eneste kritisk spørsmål.
Norsken, svensken og dansken.
Nå har Trump kommet med en lang liste spørsmål til samarbeidsuniversiteter i Europa, der universitetene må svare på helt konkrete spørsmål, for eksempel om forskningen er patriotisk.
Hva?
Og et sånt begreb er jo ekstremt problematisk også når en snakker om forskning. En må også svare på om en har mangfoldsperspektiv, klima og så videre og så videre. Og der det trues med selvfølgelig i den andre enden at hvis en svarer feil på de spørsmålene, så er en ikke lenger et samarbeidsuniversitet for å motta amerikansk støtte på noe som helst slags vis.
Det visste jeg, det her er mest upprörande jag har hört på väldigt, väldigt länge. Och det är precis det här som vi har varnat för i den här podden i flera år. Att det kommer en backlash där de värderingar som vi ena stunden måste omfamna. Snart är det några andra åsikter som alla måste ställa upp på.
Ja.
Det är fruktansvärt. Mm.
Men det där är sjovt, ikke? Altså, det är ju alltid sådan att den ene mans loft är den anden mans gulv. Ikke? Og vad heter det? Trump och trumpisterna tänker ju om deras processer, också den process de inledde i förhållande till universitetet Columbia. Ikke? Att deras processer är frigörande processer, fordi de plötsligt sätter universiteterna tillbaka på plats så de kan bedrive forskning og ikke politisk agitation. Ikke? Det er jo det, de oplever, at de er i gang med at gøre, fordi de ser, at universiteterne har været underlagt en vanvittig venstreorienteret bølge af wokeisme og så videre. Ikke? Og det er jo det, der nogle gange kan gøre min hjerne fuldstændig sindssyg. Altså som da jeg var barn dengang under Falklandskrigen, hvor min mor var på den ene side af krigen, og min far var på den anden side af krigen. Og jeg forstod ikke, at de her to mennesker, som jeg betragtede som voksne, modne, tænkende, kloge individer, at de kunne have så forskellige standpunkter til noget så afgørende, der foregik i den verden, jeg kiggede ud på, og som skræmte mig som barn. Ikke? Det er den samme oplevelse, følelse jeg har i dag. Hvordan fuck kan vi, rigtig mange af os, kvalificeret, have så forskellige perspektiver på det, der foregår? Det vil altid forvirre mig.
Men der er jo noe i bunnen her, i alle fall tenker jeg det for min del, at det handler noe om hvilken type samfunn ønsker jeg for meg selv og andre. Mm. Hvilke verdier står jeg for meg selv og andre? Og da for eksempel friheten til å tenke og til å jobbe, akademisk frihet underlagt der, det det stabile. Og det betyr at om det Trump som krever patriotisme, eller om det Glenn Deason som ønsker seg et russisk konservativt Europa, så begge deler noe jeg ikke ønsker.
Nei.
Og da går man inn på meningsområdet. Og den rette snoren jeg da har hvem snakker om verden på en måte som gjør at den verden vil jeg drømme.
Helt sikkert, Hilde. Det er jo, men vi har jo også i vores program her igennem år talt om universiteternes degenerering, ikke? At det har været så tydeligt, at universiteterne simpelthen har underlagt sig selv en, hvad kan man sige, form for akademisk censur, ikke? Som har gjort, at man ikke havde akademisk frihed på universiteterne, og i mange tilfælde, ikke altid naturligvis, men i mange tilfælde. Og det er jo en del af det her program, ikke? Som ligesom går ud på, at der er rigtige og forkerte holdninger. Jeg synes, det er så... Altså, det er ligesom om, at vi har delt os op i tre store flokke, ikke? Som hver har sin undergangsteori, ikke? Hvor venstrefløjen mener, at det er klima flettet sammen med kapitalisme, der vil føre til undergangen, og centrum mener, at det er Putin og nu også Trump, ikke? Som vil få den her verden til at gå ned, som mener højre, at det er islam og woke, og måske endda EU, som er skylden i, at det hele vil gå af helvede til, ikke? Og det er jo, jeg har jo venner fra alle de her kategorier, altså som jeg omgås, og vi ser fuldstændigt forskelligt på verden.
Det er netop derfor jeg synes at historien om stedsøsteren interessant.
Just det.
For selv om jeg begynner nå å se stedsøster overalt, så finnes fremdeles Askepott. Og hun der. His. Odis. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva har dere å hisse denne uken? Hassan.
Ja. Okay. Jamen altså, min hiss går til Norge i denne uge. Det er sådan i Danmark, at vi har jo ikke rigtig nogen sten. Vi har mest kalk, ikke? Så i Danmark har man fisket efter sten i århundreder for at kunne bygge huse og broer og hvad ved jeg. Men det har gjort, at der ikke længere er nogen sten tilbage på havets bund, og det er selvfølgelig ikke godt for havklimaet. Og der kommer Norge så til undsætning med 15.000 tons norsk granit, som er på vej til Limfjordens bund for at genetablere et stenmiljø på havets bund. Så tak til Norge for granitten. Min dis går til en sag i Danmark, som handler om politiet. Det er sådan i Danmark, har vi netop opdaget, at politiet lader som om, at de efterforsker sager, men i virkeligheden så vasker de dem. Og vaske, det er jo et begreb, man kender fra Sverige. Man vasker champagne ved at hælde den ud i vasken, ikke? Og det er sådan, man altså gør med hvad hedder det, kriminalsagerne i Danmark hos politiet. Man vasker sagerne, fordi der simpelthen ikke er tid og ressourcer til at opklare dem. Det er en skandale af format. Jeg er i chok over det her. Hvad med dig, Åsa?
Har ni ordet matbud på norska och danska? Alltså de här som cyklar ut med mat.
Fodora och sånt.
Fodora och då är det så att matbuden på Volt.
Volt. Ja.
De levererar ju mat på cykel eller moped. De arbetar 12 timmar en dag, 7 dagar i veckan. De har gått i strejk. berättar Norrköpings tidningar. Det tycker jag var heja heja. Det är min hiss. Veckans diss går till att Sverige har bestämt sig för att låna pengar för att bygga ut försvaret med ytterligare 300 miljarder. Detta samtidigt som bankerna gör rekordvinster. Jag hade hellre sett att man hade finansierat det här genom att beskatta kapitalet. Ni vet ju att jag är vänsterextremist. Så detta kan inte komma som en överraskning för er. Hilde, du då? Hiss och diss.
Min hiss, det går till att de nordiska bioteknologirådene har kommit med en felles uttalelse för första gång, de medicinsk-etiska rådene alltså. De har nu kommit med en uttalelse där de vill begränsa hur många barn en säddonor får ge upphov till. För idag finns det ingen internationella regleringar till trots för att spermier och ägg har blivit en internationell handelsvara. Och särskilt danskar har ju spridit sig ut över och det finns kanske hundrevis av halvsösken runt förbi. Men nu står alltså Norden samman och vill ha igenom ett regelverk, fälles regelverk i EU. Det är min hiss. Ja. Men det är att Danmark vidare säljer norsk ström, alltså med exporterar ström till Danmark. Strömmen flyter genom Danmark rätt över i Tyskland. Och för det tjänar Danmark pengar och Norge måste betala en slags bompengeavgift för miljarder av pengar som gör danskarna rike. Det handlar om hela detta strömsystemet som självklart som har sina utmaningar, men Norge kommer alltså usett vanligt dåligt ut av det spleislaget. Okay. Men här tror jag det är EU och Acer som ligger bak. Jag tror inte danskarna en gång kan rose sig av att vara bättre förhandlare här i denna sammanhang.
Nej. Hiss och diss.
Fredag forrige uke slo Berlingsk opp at en tidligere toppolitiker tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale av barn og en barneseksdukke. I to år skal saken ha vært etterforsket. Hvordan var reaksjonen innledningsvis før en visste hvem dette var, Hassan?
Ja, men der var ikke noget indledningsvist, fordi vi vidste faktisk meget, meget hurtigt, hvem det her var, fordi medierne havde lavet så dårlig maskering for at opretholde navneforbuddet, som skulle nedlægges. Ikke? Mm. De havde lagt billeder op, som det tog få sekunder at søge på, og så vidste man, hvem personen var. Ikke? Så der var ikke nogen indledning til det her. Der er selvfølgelig en debat om den her navneforbudsparagraf, vi har i den danske lovgivning. Det har I vel også i Sverige og Norge. Der er en debat lige nu, fordi det jo er så nemt at omgå det her i de tider, hvor man kan skrive alt muligt inde på Reddit, for eksempel. Mm. Ikke?
Ja.
Og dermed finde ud af, hvem det er, det hele handler om. Ikke? Og det er selvfølgelig en væsentlig debat, men det alt overskyggende er jo, at den her tidligere minister og meget prominente socialdemokrat, Henrik Sass Larsen, er tiltalt for at have været i besiddelse af et meget omfattende overgrebsmateriale på børn, ikke? Eller af børn.
Han valgte jo at gå ud selv og skrive en pressemelding, der han siger sig uskyldig, og siger også, at han var i færd med at skrive en bok, og at dette var del af et bokmateriale, som skulle komme frem noe, og at han aldrig noensinne har gjort noe vondt mot et barn. Det sier han selv. Men statsminister Mette Fredriksen, som tidligere har uttrykt stor støtte til ham, hun har også sittet i to regjeringer. Han har hatt to ministerposter, finansminister, industriminister, sammen med henne og folketingsmedlem. Hun er sjokkert, og det hører vi her på DR.
Det er meget, meget chokerende, hvad der er kommet frem. Det er en alvorlig tiltale for nogle af de aller, aller værste forbrydelser, man kan begå.
Mette Frederiksen er chokeret, men det kan vi jo vel også være alle.
Det tror jeg, vi alle sammen er. Ja. Ja. Altså, han udtaler, jeg har aldrig gjort et barn fortræd og kommer aldrig til at gøre det. Mit ærne har været det stik modsatte. Det er hans udtalelse. Ikke? Og, og så kan vi jo så forstå, at der var et eller andet bogprojekt på vej, som nu er blevet afvist af det forlag, han oprindeligt havde indsendt det til, ikke? Men det er jo, altså, man aner jo ikke, hvad det er, der foregår med den bog. Altså, er det en afsløring af et pædofilinetværk, han har haft gang i? Eller hvad går det her ud på?
Altså, det finns altså en bok og et forlag.
Nej, et manus som han havde leveret ind til Politikken forlag, faktisk.
Yeah. Det der havde jeg ikke alls fått med mig, for det var interessant, derfor at når vi havde den her lagstiftningen i Sverige om hurvida man får ha barnpornografiska bilder på sin dator, så var det ju väldigt många journalister och forskare som menade att om man inte får ha det så blir det helt omöjligt för oss att laga vår journalistik, att kunna forska om det här, att kunna göra böcker om det här och så vidare, för att man måste kunna ha materialet, så att säga. Det är det man arbetar med. Det här lyssnade man ju inte på då, utan det här förbudet, alltså i Sverige så har vi till och med en 10 år gammal dom, en svensk illustratör som blev fälld för innehava manga-teckningar där en flicka bland annat sitter och äter en banan, alltså en teckning. Han blev dömd för innehav av en manga-teckning, och det är ju helt absurt, och jag tycker ju också att väldigt
mycket, alltså, en manga-tegning är ett barn.
Ja. Av ett barn, en japansk teckning av ett barn, där bevismaterial bland annat var de flicka som ja, det var teckta fantasier, för det var fantasier på papper. Ja. Sen är det naturligtvis något annat om man faktiskt är pedofil och har barn, riktiga barn, bilder på riktiga barn. Det är faktiskt en annan sorts kategori. Det jag funderade på, det som jag fick med det här, det är en tragedi alltihopa, för att han är man pedofil så är man ju liksom, man har ju en störning, va. Det är att han har en, vad jag förstått, en docka. Mm. Eller hur? En docka som är ett barn som man får anta då att han har haft sexuella lekar
inte
med då. Eller,
ja, den är skåret upp i skridet.
Men frågan är ju, kan man dömas för övergrepp mot en docka? Det är ju, då är det ju en fantasi. Den här dockan har ju inget själsliv. Den finns ju inte på riktigt.
Men det kan man i Danmark.
Det
ulovligt.
Kan man i Danmark. Jag vet,
ja, der
jag
er et
tror
forbud mod sex med børnedukker.
Ja,
altså, der er et forbud. Det er,
jeg tycker
ju
att det är väldigt, väldigt konstigt. För den här dockan är som sagt, finns inte på riktigt. Det är en docka. Och den här dockan kanske gör att pedofiler inte förgriper sig på riktiga människor, det vill säga barn.
Ja, altså, det er komplekst, ikke, selvfølgelig. Altså, da jeg læste om, at den her dukke er blevet skåret op, ikke, i sit skridt, ikke, så tænker jeg jo, hvad er det her for noget klamt noget, ikke? Men så læser jeg jo også forskernes beskrivelse af sex med børnedukker, som pædofile kan bruge, netop for at undgå at skulle kontakte børn,
ja,
fordi som forskerne siger, så kan pædofili ikke behandles væk.
Nej.
Det vil altid være der, og i stedet for at udskamme de pædofile, så de begynder at gøre ulovlige ting i det skjulte, så skal man give dem mulighed for at udleve deres seksualitet inden for nogle andre rammer, altså nogle rammer, som ikke gør skade på nogen levende mennesker. Mm. Og der kan en børnedukke komme til sin ret. Ikke? Samtidig så kan jeg slet ikke holde ud at tænke på det. Altså selvom det er en dukke, ikke?
Nej.
Så kan jeg slet ikke holde ud at tænke på, at men vi ved jo ikke, om han har dyrket sex med den her dukke. Altså vi, Henrik Sass Larsen, den tidligere minister, vi ved det jo ikke. Altså ifølge ham selv, så er der noget andet på spil. Ikke?
Jeg tycker at det er jätteknäppt at have sex med en dukke og skære op en dukke i underlivet. Men det er ändå någonting som sker hemma i hans hem. Det er fantasier. Den här dockan finns inte på riktigt. Alltså, dockan finns, men det är ingen människa. Och heller det. Jag har ju haft fördelen att ha en av Sveriges främsta pedofilforskare under en middag bredvid mig. Fick lära mig otroligt mycket. Och precis som du säger, Hassan, det här går inte att behandla bort, utan det är någonting som sitter där. Och då handlar det om hur ska vi hantera det här, vi andra.
Mm.
Och då är det ju hellre då en docka än att man ger sig på riktiga barn.
Mm. Sass Larsen är ju en intressant skikkelse i dansk politik. Han har, mener bland annat Arne Hardis i Viken-avisen, transformerat socialdemokratiet, alltså socialdemokratiska partiet, till där man är idag. Och har varit i väldig opposition till media bland annat, men också var i extrem opposition till det elitepräget som socialdemokraterna hade.
Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Undervisningsminister Mathias Tesfaye nedsätter en ny kanonutvalg. Nå gäller åndlig upprustning. Litteraturen är ett gott sted att starta, säger han i information. Det är en litteraturkanon som ska upprustas efter 20 år. Förra gång så var det 13 män och en kvinna på den listan. Tove Ditlevsen blev för exempel veier och funnet för lätt. Men jag vet inte om det är bara kvinnor som ska in nå i den åndliga upprustningen. Men där är ju inte de enaste i Danmark da, som diskuterar kanon i ögonblicket. Det säger kanske också något om tiden vi är inne i.
Men Hille, blev inte du chock? Eller du kanske kände till det. Men Danmark har en litteraturkanon där de har en enda kvinnlig författare. Vad säger detta?
Men alltså, blev du chockert också?
En kvinne som i övrigt utgav...
Karin Blixen, ska vi säga. Det är Karin Blixen,
som i övrigt utgav flera av sina böcker under ett manligt synonym. Men det är riktigt, det är rätt bemärkelsesvärdigt. Det är gott att det kommer fler nordiska och kvinnliga författare in i Danmarks kanon. Men jag måste säga, alltså, jag vet inte varför jag är så sur i den här uge, men alltså sådant något som åndlig upprustning, ikke? Alltså sådant ett begrepp.
Nej, jag hatar det faktiskt. Jag hatar det.
Jeg bliver så nervøs af det, og når man så siger, at vi skal starte den åndelige oprustning i litteraturen, hvad betyder det? Altså, hvad med de bøger, der bliver skrevet, som ikke interesserer sig for åndelig oprustning, som faktisk ønsker åndelig nedbrydelse?
Ja, eller bare viser, at man er en sprucken människa, som just Tove Ditlevsen. Ja. Ja. At livet er så svårt. Dålig mamma, dålig dotter. Dålig hustru, tvivlar på sig som författare, narkoman, alltihopa, självmord. En av Danmarks främsta författare. Finns ingen andlig upprustning i henne överhuvudtaget. Det är bara en insikt i en människas liv och hur svårt det är att leva.
Ja, jag kommer till att tänka på, I vet, den danske landsfader Grundtvig, ikke? Som jo har sagt så mange ting, som vi så ofte citerer. Bland annat sagde han frihed for Loke, såvel som for Thor. Og det fortolker vi ofte som, at der skal være plads til alle synspunkter, alle menneskelige perspektiver osv. Det er bare ikke det, det betyder. Det, det betyder, det er, at vi skal kunne rumme ondskab og godhed. Ikke?
Ja, ja.
Mm.
Fordi det er det, de to karakterer ofte, ikke altid, men ofte repræsenterer, altså den brutale godhed og den udspekulerede ondskab. Ikke? Og den er en del af os og vores menneskelige natur. Og det interesserer mig meget mere end åndelig oprustning, så jeg er helt på linje med dig, Åsa.
Men hvad med snur på det da, Hassan? Og siger, at netop den åndelige oprustningen i Norden er at vise frem Loke og Thor i os selv. Vi vill inte in i en världen där vi bara ska ha Thor som kör över himlen. Vi vill och visa fram att vi har plats till både hållt på sig Glenn Diesel och den onde stedsøsteren.
Men jo. Jo, det forstår jeg, og det har du også ret i, ikke? Men nu, lige nu, vi har i Danmark fået en ny beredskabsplan. Den indeholder ikke et ord om kunst og kultur,
ikke?
Og det,
Sverige også.
Det, Ja, det er hele kunst- og kulturbranchen selvfølgelig ude og pointere, og så peger man mod Norge, som jo har lavet den her ekstremt omfattende beredskabsplan med en masse punkter på kunst- og kulturområdet. Og så siger man så i Danmark, det skal vi læne os ind i, vi skal lære af nordmændene for at kunne lave en åndelig oprustning. Ikke? Når jeg så læser om, hvad det er, man ligesom i Norge ønsker med den her kunst og kultur i disse tider, så er det jo ikke at give plads til de mørke sider af sjælen, altså at grave i dybet og frembringe den komplette menneskelighed. Nej, det er noget med at styrke demokratiet, ikke? At fremme social tilhørighed, ikke? At øge sandsynligheden for, at man går op og stemmer ved valget, og styrker de demokratiske værdier, ikke? Og så videre.
Du siger det som om det er en veldig negativ ting.
Nej, men
man skal bare ikke...
Oversigtsdiktatur er det.
Lige præcis. Man skal ikke tage kunsten til indtægt for en eller anden form for opbyggelighed, som man netop i denne tid synes skal være dominerende.
Nej. Men faktisk så er det sådan, for dette har EU undersøgt, at de samfundene der folk deltar i kunst og kultur, altså der deltar selv, er også de samfunnen der folk stemmer ved valg. Just så det, det at hvis du synger i kor eller gjør ting, så er du også det mer demokratisk anlagt.
Ja, eller framförallt at man känner at man er en människa som får finnas till i ett samhälle. Ja. Man är kreativ och aktiv. Alltså man kan sätta ihop hur många sådana här kanonlistor som helst, men om man samtidigt skär ner på biblioteksverksamheten, det finns inte skolbibliotek i Sverige på alla skolor, eller där man skär ner på hela den här infrastrukturen där det är liksom svårare att vara konstnärlig utövare för pengarna stryps och så vidare, så finns ju ändå ingen andlig upprustning. Jag tror att om det skulle bryta ut ett krig så är det inte så att man sitter med den här kanonen och tänker så här, nu ska vi samla oss, utan då är det kan vara en sång som skrivs i stunden som alla börjar sjunga på. Eller det kan vara en sång som är 40 år gammal som ingen har tänkt på, som plötsligt tolkar allt vi känner just nu. Så det här är ingenting man kan central dirigera. Det kommer underifrån från de mest oväntade håll.
Men det jag tänker lika mycket där är att visst det är något jag ska slåss för, så är det ju nettopp att vi här i den delen av världen har möjlighet att skapa fri kunst och kultur. Och på den måten så har kulturen ett starkare avtryck i mig kanske nå än någon gång för. Jag får nästan lust att kasta in ett Kafka-citat när vi snackar om böcker och högt flyvande idéer och Thor och Loke. Kafka har sagt att boken är öxen för det frosne havet i oss.
En gång till, förklara för mig.
Boken är öxen.
Yxan. Ja, nu har jag.
För det frosne havet i oss.
Ja, just ja, det har han sagt. Ja.
Ja. Och det är ju något med det med att öppna upp och inte lucka igen i denna tiden. Men både Høyre hade landsmöte nu, de vill ha en kanon. I Sverige får vi snart en kanon. Det är ju på tide att vi lager en nordisk nu då.
Jag blir bara nervös av allt på det här. Jag blir jätte nervös.
Ja, men det är ju också för att så vet man så ska där en så ska där tre högerorienterade, tre vänsterorienterade, där ska tre kvinnor, tre män, där ska en ex-alkoholiker, en tidigare narkoman och så blir det liksom sådan en sammansättning. Och det illustrerar bara inte människans komplexitet. Hvis jag skulle drömma om en kanon, så skulle den vara full av dissidenter, kun dissidenter.
Kai Munk är troende överst.
Ja. Jag tänker, jag tittar ju på jag är helt fascinerad av den här tv-serien om Odd Nerdröm som nu går på SVT i Sverige. Den här norska konstnären som hatar modernismen och bor på en gård med sin fru och sina 7 barn, och de kallar sig själva för en sekt, och det här är ju en konservativ utopi som de lever i, han ser sig själv som dissident. Det är det som är poängen. Han tycker att han är så missförstådd utanför allt uppe där.
Låt oss höra ett klipp från NRK.
Jag har väl levt väldigt mycket i en krig, har jag känslan. Och Jeg har jo vært the bad guy i den krigen, så det har vært ganske stritt.
Nej, men alltså, de är så allvarliga och pretentiösa och det är paradoxalt nog bara yta i det där, men jag kan ändå inte sluta titta. Och han ligger ju i vinnarhålet. Jag skulle säga att det här är en konservativ utopi som väldigt, väldigt många drömmer om, tror jag. Att gå runt och se ut lite som Rembrandt och liksom förneka omvärlden och liksom ingenting modernt för att komma in här över tröskeln och sådär. Det är fantastiskt paradoxalt att man kan tycka att man är en underdog när man egentligen, egentligen bara ligger i vinnarhålet.
Alltså, jag kan dessvärre inte se hela serien, men jag har sett en del klipp efterhånden, och så har jag läst om den. Och jag, alltså, allt vad jag ser och läser, och det är en hemlighet, I må verkligen inte säga det här vidare, det får mig till att tänka att sådan där vill jag gärna avsluta mitt liv.
Jag kände det på mig. Jag visste det. Jag visste det, Hilde. Du är inte förvånad, va? Nej, Hassan, nej. Vi ska inte berätta det här vidare. Vi ska inte.
Det är därför han är i Norge idag, för att undersöka om rätt ställe han kan ta med familjen.
Det är riktigt.
Just det, Hassan är i Ålesund. Då ska vi berätta.
Jag sitter faktiskt i Ålesund, ikke? Och egentligen så ser jag ju, alltså, bortsett från att det är lite diset idag, ikke? Så ser jag ju ud over havet. Er I klar over, hvor sjældent? Altså, jeg ser jo normalt ud over et sund eller et bælt, ikke? Altså, nu ser jeg ud over havet for alvor, ikke? Lidt længere derude, der er Færøerne, så kommer Island, så kommer Grønland, og så kommer Canada, ikke? Altså, det er den retning, jeg kigger lige nu fra Ålesund.
Det klæder dig.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Årets fotbollssäsong är igång och i Bergen startar den med en häftig historia i Bergensavisen om ett 18 år gammalt fotbolltalent från Nigeria som var i färd med att signera för Bergensklubben Åsane. De var mitt i signeringsrunden där de uppdagade en liten fel. Spelaren måste hem om en tur, men bara vänt 15 minuter meldte han till tränaren och så försvant han spårlöst. Dagen efter at Åsane meldte han til politiet som savnet, dukket han opp hos Djurgården fotballaget i Stockholm. Det var den historien vi kunne lese her om dagen. Mm. Antageligvis offer for en fotballagent.
Visst.
Kanskje, som tok han med seg. Åsane ble lurt i stry. Her var det noen som tjente ekstra penger. Det jo som å lese en krimroman. Mm. Åsane, som han nesten hadde signert for å spille i Obos-ligaen, nest øverste divisjon i Norge, mens Djurgården er en av Sveriges toppklubber. Ja, mulig, det også motiverte.
Mm. Ja, så vi har jättemånga fotbollsagenter runt om i Europa och en del gör ju säkert sitt jobb, men det är ett växande problem med de här oseriösa. I Sverige så har vi också ett växande problem med alltså, kriminella fotbollsagenter som man kan säga att de uppvaktar föräldrarna, lovar dem en massa pengar så att de på sätt och vis köper deras barn, kan man säga.
Mm.
Och sen så tvingar man in de här barnen i kriminell verksamhet och de kan inte ta sig ur därför att de är, liksom, föräldrarna har redan tagit emot pengarna. Och det här är ett växande problem. Alltså de nästlar sig in lite överallt, de här gängkriminella. Nu ska inte jag säga att den här historien du berättade som är förfärlig nog i sig själv, att det är något kriminellt bakom det, men de blir lite livegna, de här väldigt unga människor som är bra på att spela fotboll.
Ja. Det blir hemskt mycket pengar i den här branschen. Det är ju människohandel på många måter.
Det?
För mig som har läst alla krimromaner till Pascal Engman så hör lyder detta känt, den förrige X handlar om nettopp dette med handler om kampfiksing og kriminalitet, veldig god faktisk. Men så er det dette barnet da, og samtidig som vi leste om dette i Bergensavisen, så har startet en rettssak med familien Ingebrigtsen i Norge. Det kommer vi sikkert tilbake til, men her sitter altså disse løper, ikke bare talentene, men noen av verdens fremste løpere som har vunnet masse medaljer, store mesterskap, vokst opp i en familie med en far som også var trener, som nå sitter tiltalt for vold mot sine barn. Og det pikante der er selvfølgelig at denne familien ble fulgt som en reality-serie av NRK, og det jeg la merke til den ene dagen nå var at Jakob Ingebrigtsen, som er en av de fremste løperne i denne familien, mente ifra sitt altså da han vittnet, at faren ble verre etter at serien begynte å gå.
Mm.
Det er interessant, altså det der blikket du får på det livet, og, men også hvordan, altså snakk om sosial kontroll, men det er når barnet blir, som både den saken med denne 18-åringen, det Åsane og disse løpertalentene, så blir de brikker.
Men må jeg spørre om noget, fordi som jeg læser det, så du sagde, at han er sagsøgt eller i retten for vold mod sine børn.
Mm.
Er det det? Altså er det fysisk vold, han står anklaget for at have bedrevet mod sine børn?
Ja, fysisk og psykisk.
Mm.
Ja, psykisk ved jeg, og manipulation, og han har drevet, hvad hedder det, børnene ved hjælp af frygt, og, og så videre. Der er ingen tvivl om, at det har været, at det har været, altså hvis det er, hvis det står til troende, det børnene beskriver, så har det jo været et forfærdeligt miljø at vokse op i. Men jeg kunne bare ikke læse nogen steder, at det var vold, altså fysisk vold, han havde udsat dem for.
Nu er jo dette en en sak som er midt i opprullingen, og vi kommer sikkert tilbake til det, men det blir snakket om fysisk vold, veldig konkret.
Yeah.
Det er interessant det med psykisk vold, fordi det er flere som slåss for å få det inn i rettsapparatet.
Ja.
For eksempel å være utsatt for en psykopat over en lang tid, for eksempel, altså der du ikke kan vise til at du er blitt fysisk utsatt for noe ting som helst. Men det er en diskusjon det der. Og det hvor de skal bevise det, er veldig interessant.
Ja, fordi hvad tilhører ligesom forældreskabet? Altså, hvor sindssyg må man være som forældre, uden at det har nogen konsekvenser?
Jeg tror nok, det er mange, som følger retssaken også med det i tankene. Og det specielle her er jo, at det blir for offentlig scene.
Mm.
Noe som ellers er ekstremt privat. Vi lever jo nå i en tid der vi hele veien får beskjed om hvem som er lykkeligast av oss, og vi snakket litt om det sist, og vi kommer til å snakke om det igjen, men Norge faller jo på lykkemålinger. Danmark driver å finne ut hvem det er som er lykkeligst, for dere, det er nå på andre plass. Ikke slått finnene enda. Og så videre, men driver å knekke koden for lykke da. Vi har snakket om barn her, og igjen har svenskene nå lagt på bordet at man ikke blir lykkelig av barn.
Ja, så det är flera undersökningar som visar att man blir inte lyckligare av barn, och som inte har barn är anses lyckligare. Men däremot så tycker man att livet är mer meningsfullt om man har barn.
Ja.
Ja. Det är, jag tror att det är samma sak lite överallt faktiskt som man gör de där undersökningarna. Det kom en ny undersökning i Sverige den här veckan som säger att om man vill ha ett gott liv så ska man vara snäll. Snälla människor är lyckligare, och det låter så banalt, men det är väl klart att det måste vara så.
Ja, på den anden side, hvis vi skal lytte til det land, som hvert år indtager førstepladsen på den her, i forhold til det her lykkebarometer, Finland, så handler det jo ikke hverken om at få børn eller ikke få børn, om at være snel eller ikke snel, så handler det om at have meget, meget lave forventninger til livet.
Ja, just det.
Men skal vi rett og slett gå ut på den lykkeligste sangen som finnes? Svantes vise.
Ja.
Og jeg elsker den.
Hvad er det med den sangen, Hassan?
Jamen det er sjovt, altså, det er jo Benny Andersen, der har skrevet Svantes vise, ikke? Og Svante er jo en karakter, en fiktiv karakter, Svante Svendsen, som blev født i Skåne. Og han er, ja, hvad kan man sige, han er jo et produkt af Benny Andersens fantasi, og han skriver nogle andre digte, end Benny Andersen gør. Altså, han skriver ikke modernistisk.
Det er ikke, Abbas Benny Andersson.
Nej, det er en dansk digter. Ja. Mm. Benny Andersen skriver modernistiske digte, ikke? Hvorimod Svante, han skriver nogle anderledes digte med rim og rytme. Ikke? Og de handler om ham selv og hans deprimerede tanker og følelser og skavanker, og om Nina, hans store kærlighed. Ikke? Mm. Og så står han jo, Svante, altid og kigger længselsfuldt mod Sveriges kyst, ikke? Og længes mod højere bjerge, siger han. Ikke? Han står i et lille neurotisk land, beboet af smilende gale, udtaler han med reference til Danmark og danskerne.
Det är, med den här visan där han ser hur hans Nina tar ett morgonbad och snart är kaffet klart. Ja. Och det är så vackert. Det är lyckan i det lilla som är hela livet egentligen, tror jag. Den är från 1973. Det här är bland det bästa jag vet.
Ja. Och så den ju, I vet ju gott, den är starkt ironisk ment, ikke?
Nej.
Alltså, men det, jag syns ju det är fantastiskt hvis I har gått glipp av, hvis I har missat ironin. Fordi jag älskar den egentligen som den är bedre än jag älskar den som en ironisk kommentar till,
till
vad heter det? Ja.
Se vilken morgenstund. Solen er rød og rund. Nina er gået i bad. Og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste man har. Og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op. Der går en edderkop. Fuglene flyver i flok. Når de er mange nok. Lykken er ikke det værste man har. Og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Arstan Preisler og jeg i norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radioen.